Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Fredrik Kärrholm. Du har varit polis under lång tid men är nu sedan en tid moderat riksdagsledamot och suppleant i justitieutskottet bland annat. Men inte bara du utan också författare och kommer i dagarna ut med den här boken Lag och ordning. En konservativ och liberal kriminalpolitik. Konservativ och liberal? Frågetecken.
Ja, min poäng är att det i grunden inte finns något motsatsförhållande i konservativas och liberalers synsätt på vad brottslighetens orsaker är och vad de lämpliga lösningarna bör vara. Och det ser vi också nu i praktiken genom Tidö-samarbetet där det finns en tydlig samsyn både hos liberaler och kristdemokrater och moderater och sverigedemokrater kring hur kriminalpolitiken och systemskiftet behöver se ut.
Är det därför du har med de här etiketterna i underrubriken för att liksom slå hål på någon myt om att konservatism och liberalism har helt olika syn på brottslighet?
Delvis det, men också för att tydliggöra att kriminalpolitikens utformning beror i grunden på ideologiska perspektiv. Det finns ibland en föreställning om att kan inte bara alla politiker sätta sig ner och komma överens hur man ska göra. Vi har ju så allvarliga problem. Vi träffas varje vecka i justitieutskottet och möter företrädare för Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna. Och det är väldigt tydligt att man har helt olika uppfattningar vad brottsligheten beror på. Där en liberal och konservativ förstår att vi har ytterst en fri vilja och vårt agerande och handlande styrs av värderingar och incitament. Och det gäller även brottsliga gärningar. Medan man å andra sidan på vänsterkanten har en uppfattning att vi är mer styrda av omständigheter och att brottsligheten förklaras av en ekonomisk ojämlikhet. Och den typen av förklaringsmodeller försöker jag med min bok avskriva. Bland annat då utifrån mina studier i kriminologi vid Cambridge hänvisar mycket till forskning som visar att sambandet mellan brottslighet och socioekonomi är svagt. Någonting som Brottsförebyggande rådet i en forskningsöversikt också pekade på häromåret. Så det finns en tydlig ideologisk dimension i utformandet av kriminalpolitiken. Det är ingenting som kan skötas strikt teknokratiskt.
Nej, men låt oss komma tillbaka lite grann till detta. Men om jag säger så här lite. Vi har nu en borgerlig regering med en justitieminister som då är en av de mest profilerade ministrarna i regeringen. Och brottsbekämpning och förändringar av kriminalpolitiken står väldigt högt på agendan. Behövs den här boken eller är inte regeringen i full sving med att göra det du vill att den ska göra?
Full sving är helt korrekt. Vi har ju ett beredningskrav på ny lagstiftning vilket är väldigt sunt med noggrant utformade direktiv, utredningar, remisser, lagrådsremiss, propositionsbehandling. Och det här gör ju att det finns en begränsad kapacitet kring hur mycket lagstiftningsförändringar som kan åstadkommas på en mandatperiod. Och i det här lagstiftningsmaskineriet som vi har så utnyttjas nu kapaciteten till fullo. Vilket är mycket bra och de prioriteringar som nu görs är också helt korrekta. Men vi behöver också förstå att det kommer ta tid att vända den här utvecklingen. Det kommer krävas ytterligare åtgärder och fortsatta reformer även nästa mandatperiod och möjligen även mandatperioden efter det. Och där vill jag bidra till en politikutveckling och höja blicken, titta längre fram och se vad behöver vi göra. Jag försöker också göra det tydligt både kring vad brottsligheten beror på men varför också effekten av de här lösningarna kommer ta tid. Vi kan inte förvänta oss att de här brottsproblemen kommer vara lösta senare i år eller nästa år. Utan det här kommer ta väldigt lång tid på grund av att problemen är så omfattande och allvarliga.
Du säger att regeringen gör helt korrekta prioriteringar. Du har inga avvikande uppfattningar alls och skulle önska att det är någonting annat istället för någonting annat.
Det jag skulle önska är att det kunde göras ännu mer.
Mm. Men när det gäller prioriteringarna?
Ja, och där har jag länge efterfrågat att vi behöver göra ett systemskifte i rättspolitiken och kraftigt skärpa straffen. Jag har gjort en poäng i att vi har över 8000 personer i Sverige som är lagförda 10 gånger eller mer. Jag kan absolut tycka att många förtjänar en andra chans, men inte en tionde chans och definitivt inte en tjugonde chans. Vi har i praktiken haft svängdörrar på Kumla, och att komma till rätta med det, det är en av de viktigaste, mest prioriterade åtgärderna som jag ser det. Och det är också vad som nu sker. Och det här handlar inte bara om att förhindra individer från att begå brott. Det handlar också om att förebygga nyrekrytering till gängen. Jag beskriver i min bok hur en förutsättning för att unga ska involveras i kriminella nätverk är att det finns nätverkskriminella som är tillgängliga i närområdet, som både visar upp en attraktiv kriminell livsstil men som också är tillgängliga för kontaktsökande. Genom att vi inkapaciterar dem så minskar vi risken för att unga involveras i gängkriminaliteten. Sen är det också viktigt att förstå att barn måste ha en egen motståndskraft. Och det är lite här vi kommer in på det som är mer långsiktigt. För nu handlar det istället om en kulturförändring som vi behöver åstadkomma.
En sak jag gärna skulle ta upp, det är titeln på boken. Och då inte det här med etiketterna, utan just begreppen lag och ordning. Det är väldigt fokus på lag i den juridiska debatten. Vad är ordning egentligen och vad är det som fattas när det gäller det?
Jag menar att vår ambitionsnivå i det svenska samhället måste ju vara högre än att det inte sker bombattentat, skottlossningar och sker överfallsvåldtäkter. Vårt gemensamma mål bör vara civilisation. Att vi rör oss i ett samhälle som är präglat av hänsyn, där vi möter andra människors blick med vänlighet. Och ibland brukar man tala om livsstilskvalitetssänkande brottslighet. Det kan handla om sådant som nedskräpning, klotter, det kan handla om ordningsstörningar. Och det är problem som man inte ska förringa. För att det påverkar människor i allra högsta grad. Vi har ett liv här på jorden och vi vill leva ett trivsamt liv i mån om hur vi inreder våra hem, och när vi lämnar vårt trevliga hem så vill vi också ha en trevlig tillvaro som är präglad av harmoni. Och det här är väldigt betydelsefullt för många människor, och samtidigt så är det också viktigt att förstå, om vi ser till exempel till Broken Window Theory, att om vi inte har ett samhälle som är präglat av ordning och civilisation så riskerar det i att förlängningen leda till grövre och värre brott. Om den fysiska miljön signalerar att det inte riktigt någon som bryr sig, hänsyn är inte så viktigt, regel efterlevnad och laglydnad spelar inte så stor roll, så sänks tröskeln för unga människor att själva skräpa ner, klottra, snatta, krossa en ruta och fortsätta då med ett normbrytande beteende som leder till en grövre brottslighet. För att vi behöver förstå att det är inte så att någon växer upp i en ordnad, trivsam, lugn miljö, gör rätt för sig, går hem efter skolan och gör läxan och plockar ur diskmaskinen, som sen skaffar ett automatvapen och utför en avrättning. Utan det är alltid en trappa, och här är det viktigt att vi ser till att det första trappsteget i det här normbrytande beteendet inte tas.
Men skulle man då kunna säga att ordning är på något sätt en förutsättning för lag? Att en ordnad, vänlig, som du säger, vardagskultur och kultur i det offentliga rummet, det spelar väldigt stor roll för att förhindra grövre brottslighet.
Helt korrekt. Så ordning har både ett egenvärde, men det som du säger, det har också en betydelse för att vi ska ha ett samhälle som är präglat av lag.
Har Sverige varit särskilt dåliga på detta? Du skriver en hel del om problemer med defensivt beteende. Personer som egentligen borde vara auktoriteter använder inte sina auktoriteter. Det finns en olust inför att använda den myndighet man ändå har för att styra upp vardagssituationer. Är det något speciellt svenskt där?
Ja, och jag tror att vi i Sverige har en kontraproduktiv toleranskultur. Vi är för toleranta mot normavvikelser. Och jag upplever i min vardag att det finns en förvåning hos barn och ungdomar som jag kan tillrättavisa i olika sammanhang. Och många unga är så ovana vid att bli tillrättavisade av äldre och vuxna att de anser att det är fel. Att vuxna inte har rätt att säga åt dem hur de ska göra. Det kan handla om egentligen bagateller som att ha fötterna på sätet i tunnelbanan. Men i ett samhälle där vuxna inte kollektivt hjälper till att fostra barn och unga så kommer inte barn och unga heller bibringas sunda värderingar i tillräcklig utsträckning. Det är en sliten klyscha, men den stämmer att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Och en oroväckande tendens vi också ser i Sverige idag är ju att fler vuxna, inte bara av rent sociala skäl, utan man kan vara rädd för att tillrättavisa unga personer. För att man vet inte om det här är en farlig person. Och det är ju en konsekvens av att vi har väsentligt fler mycket våldsamma individer i samhället. Och det är inte alltid så lätt att veta den här 16-åringen i kollektivtrafiken eller på gatan. Är det här en farlig person eller inte? Och då kanske man drar sig för att tillrättavisa den. Och det här är ett jättestort problem. Vi behöver komma till rätta med de här kriminella nätverken, inkapacitera kriminella individer, och det behöver kombineras med att vi gemensamt i samhället har förutsättningar och tar ansvaret att motverka normbrytande beteenden och destruktiv subkultur.
Ja, för det här känns ju nästan som en sorts kollektiv förändring som måste ske alltså på väldigt bred front. Man kan fatta ett beslut i riksdagen om någon enskild straffsats eller någon övervakningsmöjlighet eller vad det var av om det. Men det här är liksom inte ett beslut, utan det är ju hundratusentals vardagsbeslut det handlar om. Ser du möjligheter till ett sånt kulturskifte? Vad kan få en sån snöboll i rullning?
Jag tror att det är nödvändigt. Och det är som du säger, det är inte konsekvensen, och det går inte att uppnå, bör inte uppnås med några beslut från regering eller riksdag. Utan nu sker det ett systemskifte. Vid sidan av det så tror jag att det är betydelsefullt att det sker ett mentalitetsskifte. Det här mentalitetsskiftet, det handlar delvis också om att personer som arbetar till exempel i skolan nyttjar de befogenheter som faktiskt finns och ser till att upprätthålla ordning i skolan och ser till att skolan blir mer fostrande. Sen länge så finns det ett krav på alla skolor att ha ordningsregler. Men det är en fråga om inställning och arbetssätt, huruvida man, på vilket sätt man formulerar de ordningsreglerna och på vilket sätt man också lyckas upprätthålla de ordningsreglerna. Vi har ju i Sverige skolor som har tagits över av Skolinspektionen för att skolorna har präglats av så hög grad av oordning. Så att jag menar att det finns ordningsproblem i det svenska samhället som vi behöver komma till rätta med. Skolan är väldigt viktig. Att föräldrar tar ett större ansvar och får ett stöd i att ta ett större ansvar är väldigt viktigt. Och det här pågår ju nu också väldigt mycket från regeringens sida. Till exempel med att man utökar föräldrastödsprogram med mera. Men det behöver också gemensamt i samhället en ökad förståelse och insikt om att den här överdrivna toleransen, avsaknad av auktoriteter, låt-gå-mentalitet, att den är destruktiv och farlig. Den är välmenande, men konsekvenserna ser vi att barn utför beställningsmord.
Man kan säga att en huvudstruktur i den här boken, det är beskrivning av läget, så att säga, problembilden med den brottslighet vi har att tampas med. En mittendel som handlar om den där brottslighetens orsaker och sen ett förslag till hur man ska komma till rätta med dem. Och problembilden är väl tyvärr vid det här laget ganska välkänd. Men är det någonting du vill särskilt framhålla där?
Jag tror att det är viktigt att förstå att de här problemen i grunden beror på kultur. Vi människor, vi föds inte onda eller goda, utan våra värderingar och vår moral formas av omgivningen. Föräldrar, stora syskon, vänner, klasskamrater, tränare, också den musikartister vi ser upp till, vilka budskap vi bibringas genom konsumtion av sociala medier. Och här finns det helt uppenbart ett kulturproblem, och jag kallar det här för en gangsterkultur. Och polisen varnar också för hur unga personer från akademikerhem med föräldrar med höga inkomster söker sig till de här gängen för att få bli delaktig i den brottsliga verksamheten. Det här förklaras alltså av värderingar, och den här kulturaspekten är någonting som länge har förbisetts som förklaring till brottslighet. Och det handlar inte bara om den organiserade brottsligheten där vi ser en gangsterkultur och klankultur. Det handlar också om en sexualbrottslighet i Sverige som har ökat. Som också kan förklaras av vad får unga pojkar för inställning till flickor och tjejer. Vad har man för grad av respekt och empati? Vi ser det också i det fruktansvärda utbredda hedersförtrycket. Som helt solklart förklaras av just kultur. Och att förstå det här och i högre grad motverka den här typen av prokriminell kultur ser jag som väldigt betydelsefullt.
För när du ska beskriva läget vad gäller brottsligheten, då gäller det att lyfta fram tre områden där det är särskilt problematiskt. Det är den organiserade brottsligheten, det är sexualbrott och det är den här hedersrelaterade brottsligheten. Ett antal andra brottstyper har minskat. Varför har de gjort det?
Det är egentligen inte så konstigt, för att brottslighet bör betraktas som sjukdom. Det är svårt att prata om sjukdom ökar eller minskar. Det finns massa olika sjukdomstyper. Vi kan till exempel se att en viss typ av brottslighet, bedrägerier, har ökat väldigt kraftigt. Förra året så tror jag att det var det första året på 100 år som vi inte hade ett enda bankrån i Sverige. Så viss brottslighet ökar, annan minskar. Vi kan se i majoritetssamhället att våld, män emellan, på krogen, alkoholrelaterat våld i offentlig miljö, det minskar, och det följer en internationell trend. Samtidigt så har vi då det här grova gängvåldet som samtidigt ökar. Och det här kan beskrivas som en form av brottsparadox. Och i utformandet av kriminalpolitiken så är det alltid nödvändigt med prioriteringar. Inom rättsväsendet är det alltid nödvändigt med prioriteringar. Och då är det viktigt att identifiera vad har vi för brottsproblem som vi behöver just prioritera. Och då, som du säger, så identifierar jag i min bok tre problem som särskilt bör prioriteras. Det ena är det vi under lång tid och intensivt debatterat nu. Det är gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten. Det andra som kanske är lite underdebatterat, det är sexualbrott och våld mot kvinnor. Och det tredje som definitivt är underdebatterat, det är ett hedersförtryck som framför allt drabbar unga flickor och som är något ohyggligt.
I mittendelen av boken så diskuterar du brottslighetens orsaker, och du vänder dig däremot en bland kriminologer vanlig förklaringsgrund som är liksom mer allmänt sociala förhållanden, ekonomisk fattigdom, låga inkomster, att det skulle vara sådana saker. Det finns en korrelation, men det är någonting annat än en orsak. Du har riskmarkör, är ett ord som du använder. Kan du berätta lite om det där? Och gärna också om din gamla lärare Per-Olof Wikström och hans teorier som du tar upp och lutar dig emot.
Precis, det är en väldigt enkel observation att se att av alla pojkar då som inte har föräldrar som kan ge dem dyra kläder, som behöver dela sovrum med syskon, så den absoluta merparten av dem begår inte brott. Begår inte allvarliga brott. Utan det är en mindre andel. Och det visar tydligt att det behövs andra faktorer för att förklara den här brottsligheten. Och på motsvarande sätt så ser vi unga personer som kommer från välbärgade hem som begår allvarliga brott. Och Per-Olof Wikström har formulerat det som kallas situationell handlingsteori, där man studerar då brottslighetens orsaker på individnivå. Och då är det naturligtvis så att för att begå ett brott så måste det först finnas ett incitament och drivkraft. Det kan handla om att man är arg på någon och vill hämnas. Det kan handla om att du vill ha någonting du inte har råd med, eller du vill imponera på någon och få en social status. Sen om du vill begå ett brott, hur vidare du ändå begår det eller inte, det beror på din egen moral. De flesta väljer att inte slå någon man blir väldigt provocerad av, eller stjäla något man inte har råd med, för att man tycker det är fel. Om det är så att man tycker att någonting är legitimt, då kommer man begå den handlingen. Sen finns det en ytterligare spärr, och det handlar då att du vill begå en brottslig handling. Du har inga moraliska betänkligheter kring detta, men du kan bli avskräckt från att göra det. Om det finns kapabla väktare, om det finns ett trovärdigt straffhot. Och i båda de här leden så har vi brustit i Sverige. Det är för många, framförallt pojkar som växer upp, som inte bibringar sunda värderingar som skapar den här moraliska spärren. Och i nästa led då, när man inte har den här moraliska spärren, så finns inte den här sista barriären. Vi kan ta ett konkret exempel, det här fruktansvärda mordet på familjefadern i Skärholmen. De här pojkarna som står i en gångtunnel och är del av ett kriminellt nätverk och är beväpnade, de saknar uppenbart moraliska spärrar. Men hur kommer det sig att de vågar stå mitt i en centrummiljö med vapen på sig? Jo, för de vet att sannolikheten att bli kontrollerad och visiterad av en polis är liten. Och om det sker så är konsekvensen ingenting som skrämmer mig. Så här är det viktigt att koncentrera sig på båda de här barriärerna och stärka dem.
För man ser ju, om man rör sig mellan den här orsaksbeskrivningen, att det liksom är egenskaper hos individer som gör ett antal personer mer benägna att begå brott än andra, och möjligheten att ge åtgärder, så är det klart att den politiska verktygslådan som ju ligger nära till hands, den handlar ju mycket om straff, polis, övervakning. Du har lite andra förslag också. Man kan sätta in ett förbättrat föräldrastöd till exempel, där barnen visar sig vara på väg åt fel håll. Men när det gäller den här moraliska dimensionen, att insikten att det är fel att begå brott, vem kan göra någonting där? Och vad kan du eller politiken bidra med?
Politiken har begränsade möjligheter att bidra, och det är ett syfte till att jag har skrivit den här boken, för jag vill skapa en bredare förståelse just för att det till exempel är ett jättestort problem att unga konsumerar sociala medier och varje dag timtals då tar del av provkriminella budskap. Vi har alltså i Sverige kriminella influencers. Jag skriver i min bok om ett exempel på en sån här kriminell influencer som befinner sig i Borlänge för ett bröllop och blir omgärdad av massa unga människor som vill ha hans autograf och ta selfie med honom. Det här är ett gigantiskt problem där föräldrar generellt i samhället, många föräldrar är medvetna om det här, men ännu fler behöver bli det, att vara uppmärksam på vad är det för någon kulturkonsumtion, vad är det mina barn ser i sociala medier, och inte vara naiv inför detta. På motsvarande sätt så behöver rektorer och lärare bli mer uppmärksam på olika provkriminella attityder och uttryckssätt. Vi har ju länge i Sverige haft en nolltolerans mot rasism i skolan. Och på motsvarande sätt så behöver det finnas en nolltolerans mot kriminella värderingar. Och jag är till exempel skeptisk till att man tillåter en form av kriminellt mode. Vi har väldigt många unga personer idag som väljer att klä sig som de här grovt kriminella. Och det är när de grovt kriminella byter stil, när det bland de grovt kriminella till exempel blir populärt med en viss märke på jackan, det är då de unga justerar sitt mode. Och det här är ingenting som man ska det här är ingenting som man ska tro i en bagatell. För att det handlar då om att unga människor ser upp till vissa personer och är benägna då att anamma deras värderingar.
För att varna för den här gangsterrappen och allting, den har ju betraktats som någon sorts förstockad moralism. Mm. Men du menar att det är lite mer förstockad moralism man behöver?
Och problemet är inte att det är musikartister som rappar om en kriminell livsstil primärt, utan problemet är att det är kriminella individer som både genom musik och på andra sätt glorifierar den egna, verkliga livsstilen som de har. Det är problemet. Och här upplever jag att fler kommer till en insikt om att det här är ingenting vi ska ta lätt på. Men det jag efterlyser, det är en samhällsgemensam nolltolerans. Och det är ingenting som vi kan uppnå genom lagstiftning, genom politiska beslut. Utan här behövs det som sagt ett mentalitetsskifte i Sverige.
Tiden flyger ifrån oss här och jag gjorde en liten lista över de olika lösningsidéer du presenterar i boken. Och här finns just föräldrastöd, en mer skola som insisterar på en fostrande uppgift, vardagsauktoriteter, att vi får en invandring som är av en dimensioner som gör att människor kan integreras in i vanligt socialt liv. Miljonprogrammen som du vill skicka grävskopor på, åtminstone delvis. En friare ekonomi. Och så har du en ganska omfattande kapitel om polisen och dess organisation och funktionssätt. Och straffrätten då avslutningsvis. Om du ska lyfta fram en eller två saker av allt detta, vad är särskilt viktigt?
Jag tror att det är viktigt att förstå att en grundförutsättning för allting är ett stabilt samhälle. De här problemen vi ser idag är ytterst en konsekvens av att vi har haft en alldeles för hög invandring till Sverige. Den här typen av kriminella klaner som har etablerats är en direkt konsekvens av invandringen. Invandringen har lett till utanförskapsområden som har möjliggjort framväxten av den här gangsterkulturen som nu även spiller över på andra typer av områden. Och komma till rätta med de här problemen kräver en minimerad invandring. Så det är en viktig grundförutsättning. Någonting annat som jag särskilt skulle vilja betona, det är just polisen. För att upprätthålla både lag och ordning så är det en av världshistoriens äldsta lösningar att kungen har en svärdsman på torget. Vi är rätt kvicka i Sverige på att montera upp kameror och gå lite över ån efter vatten. Men om du har en polis på torget så kommer det varken ske någon nedskräpning, det kommer inte ske rån, det kommer inte ske sexualbrott, det kommer inte ske utpressning mot företagare och det kommer där inte heller ske några skottlossningar. Det är en väldigt enkel och effektiv lösning. Sen är det svårare att åstadkomma i praktiken i och med att vi bland annat har rekryteringsproblem till polisutbildningen. Och där har jag väldigt stora förhoppningar på nya ledarskapet i polisen.
En sak som verkligen var skakande att läsa i din bok, det var uppgiften att man på 80-talet så var 7 av 10 poliser patrullerande och i yttre tjänst. Och idag är det 2 av 10. Kan det verkligen stämma?
Och på ett stenkast härifrån så fanns det en polisstation. Där poliser utgick ifrån till fots och fotpatrullerade. Siffrorna stämmer. Polisen har genomgått en enorm byråkratisering. En enorm centralisering. Som har i viss utsträckning varit okontrollerad. Och i viss utsträckning berott på en idé om att åstadkomma stordriftsfördelar. Polisen behöver, vilket är polisledningens ambition nu också, få väsentligt större andel av poliser som jobbar i kärnverksamheten och jobbar i yttre uniformerad tjänst. Det finns få åtgärder som är så effektivt brottsförebyggande som en synlig polis på gator och torg.
Det låter som ett bra slutord. Fredrik Kärrholm, tack så mycket för att du har varit gäst här.
Tack så mycket.
Och tack till er för att ni har tittat.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.